Jajamän hörni, signaturmelodin, den är slut. Det betyder att vi tar över, vi här i Geekpodden. Och idag, griniga gamla gamers som kör ett litet specialavsnitt mitt i sommaren, trots att säsongsavslutningen redan har gått live. Och egentligen borde betyda att vi borde ta en liten paus, ladda upp oss inför höstsäsongen. Men icke, Geekpoddens griniga gamla gamers är här för er. För vi vet ju att det har hänt en del i spelvärlden nu i sommar. Så idag ska vi snacka om det. Jag, Magnus Sörensen.
Andreas Pettersson.
Men först, innan vi går in på vad som egentligen har hänt när det gäller det här. Det här, det som vi säger. Det nya coola. Ja. Det som de coola kidsen ska ha koll på. Nej, men det är ju så här att Summer Game Fest, State of Play, Future Game Show, PC Gaming Show och Xbox Games Showcase. Och det var det som då gick under samlingsnamnet E3 och var utspritt på...
3 dagar kanske. Ja, typ. Och nu kör vi 2 veckor-ish från start till mål. Och det är lite varierande spelare som är med. I år är IO Interactive med av oklar anledning som vi kommer berätta alldeles snart. Mm-hmm. Förra året var Ubisoft, men de har ju redan klämt ur sig alla spelen så de har inte visat. Så att... Men de stora drakarna är de som alltid består och de går ju numera in i varandra, så Bethesda ligger under Microsoft bland annat. Så att det finns mycket gött att ta med sig från de här showerna.
Ja, och det är på något sätt ändå ganska härligt att så länge tiden, alltså det här fönstret i alla fall bjuder på massa
men det startar på sommaren.
Ja, men det är, ja, precis. Det är så här, gaming nerds start på sommaren, tjosan. Och man vill ändå ha en period där det händer mycket på en och samma gång. Det finns också så här, men om det händer utspritt på ett år, så ja, visst, det är kul om det händer lite hela tiden, men samtidigt så är det så här,
man vill ha den här veckan man bara går och längtar till.
Man vill ha precis en kran som vrids på och så bara, nu ska ni få se vad ni ska spela de kommande åren, och så ska det bara brinna på som vatten.
Exakt, och det är inte alltid så att man hinner se allting med de här dagarna heller, utan man kan ju ibland hålla på och kolla på grejer i 2, 3, 4 veckor efteråt, för att det är så mycket som händer de här dagarna, så att man missar de här små sakerna och då kan man kika på senare.
Absolut, för det är ju ganska långa shower också. Det är ju,
ja, väldigt långa numera.
1,5 till 2 timmar är det väl.
Och vissa kör ju ännu längre.
Ja, sen är det förprat och det är efterprat, och så släpps det lite innan de här. Några vill försöka smyga ut innan. Mm-hmm. Några smyger ut efter för att försöka och inte
fastna i det andra. Och så har vi de här förlagen och det här. För ni kommer att testa de 10 första minuterna. Så nu har vi intryck från det. Mm-hmm. Man är bara så, ja, det är ju underbart. Men det är mycket som ska tas in.
Ja, och det är en hel del att gå igenom. Vi har gått igenom allt. Nästan. Och plockat, ja, nästan allt. Men vi har valt i alla fall det som vi personligen tycker är det absolut göttigaste.
Oh, ja.
Men först, hörni, ska vi ta en liten sån här hands-on, inte recension, men preview. En utvärdering. Det är ändå så här att Andreas är ju en av dem som på dag 1 faktiskt öppnade lådan till ett Nintendo Switch 2.
Får vi faktiskt komma med en liten bekännelse här. Det var faktiskt dag 2. Ja, han inte hämtat utan dag 1.
Ah, okay. Du hade möjlighet i alla fall.
Jag hade möjligheten, men han inte hem i tid för utlämningsstället stängde för tidigt, så jag var lite besviken.
Men dag 2 satte du i alla fall på att ladda upp den, och du satte den på uppdateringar, så att du dag 3, eller hur?
Ja, precis. Då kunde
du kunna spela.
Så dag 3 då körde jag. Nej, men för en gångs skull, för, jag säger verkligen, för en gångs skull har Nintendo tänkt till. Det är logiskt det här, du för över din gamla Switch till den nya Switchen. Det är logiskt allting. Det är modernt. Du kan scanna en QR-kod och du vet, det är nya moderna saker. Man blir nästan lite impad för en gångs skull. Det är inte där du behöver 17 000 olika specialvarianter för att bara lösa ett enkelt problem. Utan de har ju tänkt till. Här har vi då det första steget. De har börjat bli som alla andra. Är det bra eller dåligt?
Exakt vad jag
tänkte. Det vet jag inte riktigt. Men själva konsolen i sig. Där jag har ju haft min Switch som... Visst, jag spelar lite hemma på tvn. Men jag spelar också väldigt mycket nu ute och åker tåg och... Mm. Har ju tyckt att den var lite ranglig den första. Byggkvaliteten är väl sådär. Mm. Det är en bra konsol, men saknar den här stabiliteten i det. Och det första du gör när du kopplar ihop din nya Switch 2, allting bara, det känns så bra. Allting känns så gediget i byggkvalitet. Allting, de har magnetlås på de här Joy-Consen istället för de här skenan som man hade förra året.
Det är ändå sexigt. Om det liksom är så pass bra magnet också så att den håller.
Det får vi se, men än så länge är jag sjukt impad. Och skärmen är ju större och första intrycken, man bara håller den i näven och inte ens startar den. Bara så här, det här känns bra. Mm. Det är underbart. Och sen startar man upp allting, det är logiskt, allting händer automatiskt. Allting laddas ner så fort du startar upp, om du nu har fört över från gamla eller om du startar på nytt. Det är lite olika processer såklart, men min var ju en gammal Switch som lades över. Allting, alla nedladdningar startar, den laddar över allt som fanns på den gamla, för då laddade upp det på nätet innan. Superbra, och sen ska man ju bara ladda ner det lilla monstret till spel som heter Mario Kart World då. Det var ju superstort. Och Nintendo server var väl på knäna, kan vi säga.
Laddar ner.
Ja, jag köpte den här banden och då fick jag med en nedladdningskod.
Ah, ja, ja, ja.
Vissa fick nedladdningskod, vissa fick det förladdat på konsolen och vissa fick en fysisk utgåva beroende på hur du har köpt det.
Okej.
Okay. Ja. Varför ska det vara lätt?
Ja, nej, men det är ju kul att alla får olika upplevelser. Hur var din första dag?
Ja, det
var
jag laddade ner spelet, ja. Så det var det var min första dag.
Ja, jag kan tänka mig att det är ett ganska stort spel.
Ja, precis. Och det finns ju lite... Det här det kommer ju snart in på det negativa då. Det är ju priset för det här.
Mm.
Kostar ju multum.
Ja, vad är egentligen, vad gav du egentligen nu för Switch 2?
Om man köper konsol plus Mario Kart bundle så är det 7,5. Som är riktpris i Sverige.
Och det måste man väl ändå göra, för köper man en helt ny konsol så vill du ju inte bara ha dina gamla spel och spela på den. Då är det ju helt meningslöst.
Det är ju fint också, men du vill ha de nya. Och då är det stora nya som släpps då, är ju Mario Kart.
Ja.
Och varför köper man en bundle? Jo, för att köper man bara spelet så kostar det 1,000 spänn. Och här har vi då det stora negativa som är med det här. Är det värt det? Ja, det beror på. Är det som mig som jag spelar på resande fot men även lite hemma? Och har du en Switch redan? Är det värt uppgraderingen? Svårt att säga.
Ja, precis. För vem är det värt det? Vilken sorts spelare är du?
Har du ingen Switch, då är det bara att köpa den. Switch 2 är ju bättre på alla håll och kanter. Liksom. Det är inget att tveka på. Visst, det kostar mer, men du har en upplevelse som kommer vara bättre än den vanliga första.
Om man då inte, då tänker jag så här, för det är den bästa att hoppa på. Så, ja, men har du ingen så kan du lika gärna vara nöjd också med en Switch 1. Säg att du är en barnfamilj, sitter inte på så mycket pengar.
Köp
en Switch 1, du kommer vara asnöjd. Den kommer göra exakt det du vill och förväntar dig av det. Och alla spel kommer funka liksom.
Allt funkar. Köper du det här, köper du tvåan. För det är ju då, om man är lite mer, du vill ha lite mer av allt, då köper man tvåan. Och vill du bara ha något starter kit, köp ett.
Och vill du spela Mario Kart World, köp tvåan. Annars
då
går det inte.
Måste du köpa tvåan. Mm.
Så det är också lilla kruxet där. Ja, vad är, har du, vad, ja, hur känner du nu när du har kört den? Du har hållit den, du har vänt på den, du har skruvat på den, suttit och spelat i tvn. Har du spelat på resande fot?
Inte spelat på resande fot, men jag spelade på balkongen i solnedgång. Och det var alldeles, alldeles underbart. Mm. Den sitter som en smäck i handen nu och det känns inte ostadigt och som det gjorde med den gamla. Utan den, och skärmen som då bara är en LCD. Det fanns ju en OLED-variant med lite starkare och lite bättre skärpa och sådär. Men jag tycker den håller förvånansvärt bra även när man spelar utomhus.
Mm. Den är större skärmen nu, va?
Mycket större. Ja. Mycket större. Men den är, när du sätter dem bredvid varandra så du märker det här är, det är mer påkostat.
Ja.
Så jag tycker den håller förvånansvärt bra kvalitet även om det kanske inte är det absolut senaste de har klämt i den. Men du har ju fortfarande det här. Det är någonting med att de har gjort den så himla robust när du verkligen sitter med den i handhållet läge. Mm. Och det är så jäkla gött. Jag måste ändå ge dem väldigt mycket cred för det. För att det var en av de få grejerna jag verkligen störde mig på den första Switchen. Att den var lite vinglig när man körde handhållet läge. Och även kört en del på tvn. Och det funkar ju klockrent. För numera är det, du kan upp till 4K såklart. Som alla andra. Och de har uppdaterat allting. Det går snabbare. Den här fruktansvärda ursäkten till en e-store de hade förut. Den har blivit uppdaterad. Så den går ju faktiskt att scrolla i nu.
Ja, det kan jag säga. Att jag har ju en Switch. Men jag har ju... Kanske varit inne på e-store 2 gånger. För jag tycker att det är jävla trams.
Ja, den är kass
ställe att gå in på. Så att jag ju,
men det är så det som är tråkigt. För att de har ju så extremt bra deals ibland. Så det är ju, men ja, nu har de i alla fall uppgraderat den. Så nu funkar den hur bra som helst. Och
kul.
Allting känns lite mer strömlinjeformat. Lite mer genomtänkt. Men det är ju också det. Det är inte superspännande att få en Switch 2 jämfört med hur det var när du fick en Switch 1.
Nej.
Så att det är ju såhär både och. De har gjort allting jättebra. Men... Det är inte så mycket innovation utan det är mer bara en iteration. Att du får en ny version av någonting. Vilket i sig inte är dumt. För att det de jag hade som var negativt på den gamla har de ju fixat till den nya.
Mm.
Så jag kan ju tekniskt så är det bara att rekommendera. Spelen, det får vi vänta. Det finns ju inte jättemånga exklusiva än så att det får vi se. Det är ju det de brukar excellera och verkligen leverera. Men det blir väl om ett år eller två vi ser vart det här barkar. Nästa är väl Donkey Kong i juli och sen är väl Metroid någonstans i höst, vinter någonstans där.
Det blir ju ändå coolt. Sen är väl, grejen är väl att det här är väldigt onintendoiskt att släppa en sån här konsol. De släpper ju liksom inte en teknisk uppgradering
en gång innan. Och det gick ju käpprätt åt helvete. Då ingen förstod vad det var. Liksom.
Nej, men det var inte bara en teknisk det var ju innovativt också. Men de missade ju där och lyckades med Switchen istället. Men nu är det ju egentligen bara, än så länge då, det är tekniskt bättre, det är ergonomiskt bättre, det är snyggare.
Du kan
det
ju faktiskt använda den här Joy-Consen som en mus då. Det är väl den stora tekniska framsteget den här
gången. Alla spel som man behöver en mus i till Nintendo.
Ja, det är väl typ ett halvt. Ja. Typ. Mm.
Så att, men det är ändå, vad fan ger dem? Det är ändå kul att de hoppar på det tåget på ett sätt. Sen förväntar man sig ganska mycket av Nintendo när de släpper någonting nytt. Exakt. Man förväntar sig i stort sett alltid någonting som man säger wow.
Men ja, fast det är lite revolutionerande, även om det inte är superbra alltid, så det är lite revolutionerande.
Sen är det, de har gjort det så många gånger, så samtidigt kan jag känna så här, men de ska inte behöva ha den pressen på sig, för så länge de levererar sina spel, och det är ju det de har varit så himla bra på, deras exklusiva, deras riktiga Nintendo-spel, Mario-spelen, Zelda-spelen, och nu då Metroid och Donkey Kong, och kanske vi får ett Kidikarus i framtiden. Det är bara jag som så länge de gör de här med den klassen som de brukar göra, så är ju folk asnöjda. Sen har jag ju svårt. Nu har jag fattat visserligen att Switch 2 har sålt väldigt bra.
Extremt bra än så länge, vad jag har förstått också. Det ligger väl i par med Switch 1, om inte bättre kanske.
Det är jävligt konstigt alltså, med tanke på att det är egentligen Mario Kart World som har släppts. Och sen så här,
det finns en stor detalj i detta. Switch var slutsåld överallt i 4-5 månader. Det fanns inga Switchar att få tag i.
Det är ju smart.
Så det var ju det som var själva grejen. De kunde inte sälja fler, för det fanns inga. Nu har de ju bättre lager att sälja av, så det är klart att det går att sälja snabbare om det finns. Ja. Det är en liten detalj i det hela. Sen är det klart att,
men jag har ändå svårt, fan, vilka är det som, förutom du då, som kastar sig över Switch 2? Jo, men alltså, är det så jäkla många egentligen, till skillnad mot första gången när den kom? Visserligen, när den kom första gången så visste ju inte folk om de skulle tro på den. Lite. Jag var ju anti det, men i början tänkte så här, okej, ni misslyckades med Wii U, ni kommer misslyckas med hemma. Fan, handhållen blandat.
Ja, det är väl det ingen totalt som vill spela handhållet.
Nej, men man då. Och så blev det ju succé. Men ja, det är i alla fall kul att den har kommit ut och att folk verkar kunna få tag på den.
Mario Kart är alltid Mario Kart.
Ja, det tänkte jag också. Mario Kart World. Nu har vi ett Mario Kart-spel då som försöker någonting nytt.
Lite open world, fast en... Ja. Mm, det är ju både och där. Det är det vanliga, du kör dina kupper, fyra banor, någon vinner.
Ja, det man förväntar sig.
Ja, och det finns ju mängder med banor som är både uppdaterade från gamla och lite nya banor. Och sen har du ju då den här open world-grejen. Och det finns potential, så kan jag säga. Jag är inte helt såld än. Det är att du kan åka runt och hitta olika gömda saker. Det finns lite små uppdrag du kan göra. Det finns mycket potential i en sån här upplaga. Men än så länge, det är bra. Med just den open world-grejen, det är inte magiskt. Racingen i de vanliga kupperna, det är ju fortfarande lika roligt som det alltid varit. Nu är det mer deltagare, bredare tävlingsbanor, och vissa av dina gamla favoriter har blivit uppdaterade i en ny skrud, och det ser fantastiskt ut och flyter på hur bra som helst, även om det är 24 spelare tror jag det är nu.
Just det.
Ja, det är riktigt bra, men sen kommer det hålla lika bra som Mario Kart 8 och alla den där. Vi får se. Mm.
Jag gillar ändå att de doppar fötterna i nytt take så med World. Sen om de går all in nu, eller om det har de inte gjort det på länge. Men när de väl gör det, så blir det kul att se vad de kan göra med det.
Sen kan de säkert uppdatera den här öppna världen och lägga till mer och mer allt eftersom. Och gör de det, ja, men då börjar vi snacka. Mm. Då kan det bli riktigt bra. Ja. Nu är det fortfarande intressant och skitkul. Ja. Men kanske inte leverera fullt ut på det här nya tänket.
Vad är nästa givna spel då på Switch 2 för dig, utav de som är utannonserade?
Metroid.
Metroid, ja, det var inte klart så stort. Stort snack om det.
Nej, det blir väl lagom till jul eller något. Det finns väl inget datum, men det är min gissning. Lagom till julhandeln.
Ja, de måste ju ha något starkt vid julhandeln. Det är ju tokgivet. De kan inte klara sig bara på Mario Kart och Donkey Kong. Känns väl som att det inte är så starkt som folk kanske tror.
Men vad jag förstod så var det ju lite mer åt Mario Odyssey-hållet. De har gjort det här att det är lite mer öppen värld om man skutar runt. Det finns någonting där. Håller det? Ja.
De är smarta om de går åt det hållet. Det är väl mesta karaktären. Donkey Kong egentligen inte är en jättestark karaktär så för gemene man som Mario, Zelda, ja, Samus eller Metroid då, är väl...
Vi får hoppas att det får uppsving
från Link och Mario är väl en helt egen nivå liksom. Sen kommer ju Metroid, och sen under det ligger väl ändå Donkey Kong. Så att,
ja, men jag hoppas tror att de får lite uppsving efter filmen.
Ja, ja. Sen får väl säga, det borde väl komma ett nytt Smash Bros på något sätt framöver också. Det borde vara givet, det borde ju sälja.
Alla de här stora kommer ju i någon form.
Det är bara frågan när.
Precis, och Mario Party kommer ju säkert slå stort med de här nya kamerafunktionerna som har kommit till. Och man kan se varandra live så att säga. Ja, men ja. Det är kul.
Coolt! Vi ser fram emot mer spännande uppdateringar av Switch 2-världen här under året. Jag tänker du får fortsätta att spela och komma tillbaka med er intryck sen kanske i höst när du testat lite mer spel, stött på mer saker. Kanske saker som imponerar dig eller saker som gör dig mer besviken. Vem vet? Vi får se. Jo, vi ska ju kika på alla de här härliga mässorna som har varit nu då, eller de här game shows av olika varianter. Vi brukar ha ett par sådana här under året och den största själva singelfesten är väl egentligen Game Awards som är i december varje år nu.
Exakt.
Och den var ju helt magisk nu förra året här och nu går vi in i en period där det har varit flera stycken på 2 veckor som vi sa här i inledningen. Och vi har ju som sagt plockat ut det göttigaste härifrån. Det är både spel som vi har fått se förut, hört om förut, sett lite om förut, få se mer av nu, men det är även också helt nya annonseringar. Spel som vi misstänkte att vi kanske skulle få se och spel som inte hade en aning om ens fanns. Och det är ju det som är så himla roligt, att man får lite av alla de här världarna.
Precis, som de där vi inte riktigt visste fanns. Det är ju de bästa, när man bara sitter med hakan i golvet och bara, kommer det här spelet?
Eller hur?
Eller, det visste jag inte ens att jag ville ha, men nu vill jag ha allt.
Ja, och det finns ju på sådana här skulle jag kunna säga. Så här, om jag ska sammanfatta det hela så är jag ju så här, det var bra. Jag är inte så här varken bu eller bä. Mm. Det var bra veckor där det fanns både toppar och alltså dalarna spelar ingen roll. Det är ju bara det man inte är intresserad av, så det är inget, det är ingen besvikelse. Det menar så här, men det var tillräckligt för att jag skulle känna att men det kom ett par kul spel här framöver som man ska ha koll på. Och det är ändå ett par stycken och alla de är inga spel man skaffar, utan det är, de ligger ju på den här nivån. De här ska jag ha koll på. Och så får vi se sen vilka det blir. Är det några som är helt solklara för mig utav de som annonserades under den här mässan? Oklart, ärligt talat. Det finns spel som jag är jättesugen på, men det är inga som är solklara. Inte så solklara som sommarens spel till exempel. Att både kommer Metal Gear Solid Delta, Death Stranding 2 och nu senast Night Rain, Elden Ring. De är liksom solklara för mig. Utav de som annonserades nu så är det så här jättemånga som är sugen på att se mer av och verkligen ska hålla koll på. Men det är inga som är solklara än så länge.
Oh, jag har säkert minst 3 som är solklara.
Ja, jag kan tänka mig att du har några fler där. Men vi får se. Vi kan hålla oss där med spel som överraskade mig. Spel jag inte visste skulle komma och som har fått mig gått från 0 till 92 i pepp. Så. Och det är för att jag saknar ju en spelserie som jag vet du också tycker väldigt mycket om och som jag tycker inte levererade alls på slutet. Och det är spelserien Mass Effect. Det kommer inte nytt från serien Mass Effect, men däremot så är det, jo, det gör det framöver säkert.
Det är på G.
Det är på G och det kommer även i tv-serieform. Det kommer vi, återkommer vi till i slutet av avsnittet här. Men det kommer ett spel som faktiskt gav mig såna sköna Mass Effect-vibbar så att jag blev helt salig inombord. Och det är ju ett spel som är baserat på en tv-serie som vet du har sett, som jag inte har sett men som ligger högt upp på min lista och det är bara en tidsfråga innan jag ska se den.
Måste du se den?
Ja, jag måste se den. Det handlar om sci-fi såklart i och med att det ger masseffekt vibbar och vi pratar om spelet som heter The Expanse och undertiteln Osiris Reborn.
Just det.
Och egentligen ska du berätta om Expanse, men jag kan bara säga Expanse var ju något som först väl fanns på sci-fi tv-kanalen som sen väl lades ner och sen plockades väl upp av typ Amazon.
Jag tror att de gjorde de sista 2 eller
vad det var. Och den, jag vet ju att det var en sån här, den kom från ingenstans och helt plötsligt bara alla pratade, eller alla, nej gjorde de inte. Jag tror att det här fortfarande är en serie som antagligen är värd en större publik, typ mig. Men inte än, utan det kommer. Och jag tror att den här trailern gjorde nog att många blir så här, oj, jag kanske ska kolla på den här serien nu, för det såg faktiskt riktigt jäkla bra ut.
Ja, men det är helt fantastiskt. Det är väl topp 3 bästa sci-fi-serierna någonsin. Det är inga dåliga betyg.
Nej, det är det absolut inte. Och sci-fi är ju inte asbortskämda med de senare åren skulle jag säga. Jag vill ha mer sci-fi. Jag vill ha bra sci-fi.
Precis, och den är ju så här, jag skulle vilja säga det på en väldigt mycket om Battlestar Galactica, men det har inte du heller sett klart så det är svårt att peppa med det kanske.
Mm.
Ja, men det är verkligen det här att det är skitigt. Ska man säga jordnära fast man är i rymden? Ja, det kan man säga. Skitigt och jordnära, men ändå liten touch av lite så här mystik finns det ändå i det också. Ja, men det är så mycket konflikt. Ingen är ju god i det här. Det är det som är så jäkla skönt. För du sitter och kollar på den här serien och du följer ett gäng, ja, vad ska man kalla dem? Ja, mesaps. De förs samman av trubbel och otur nästan mer än någonting annat. Det är inte så att de har en, åh vi är så goda, vi ska rädda världen, utan det är mer såhär, ja vi råkar hamna i samma ställe och vi har lite samma mål så vi får jobba ihop då. Det är liksom där det börjar
allting. Det är ju alltid ett bra upplägg skulle jag säga. Alltså några av de bästa grejerna som har kommit de senare åren är byggt på exakt det där. Du har Guardians till exempel. Du har Firefly. Alltså
de,
allt det där
de bygger ju goda på... De
jag kan tänka mig med det, men det bygger ändå på det att de råkade stråla samman och det blev ett gäng.
Precis, och de jobbar bara för stunden. För att överleva för stunden. Ja. Hela tiden det här. Det är så skönt att det inte är så gott allting. Och alla de möter är riktiga arslen och det, ingen jobbar riktigt för att någon... Jo, de hävdar att de jobbar för de goda, men det vet ju alla hur det brukar vara. Ja. Ja, men det är som är skönt, det är skit i värld. Och du kan egentligen inte lita på någon. Och i den här världen bygger de då upp en trailer för det nya spelet som påminner extremt mycket om Mass Effect. Och man får verkligen det här att du ska ut i världen och bara överleva på något sätt.
Vi fick så mycket också. Ja. Det var cinematiska scener, det var in-game-grejer. Det var bara som det skriker Mass Effect. Det såg snyggt ut, det var snygga miljöer. Det såg bra ut, gameplay såg schysst ut det man fick se.
Så det såg
riktigt snortajt ut det lilla man såg. Alltså, lilla, ganska mycket återigen. Det är alltså Owl Cat Games som gör detta. De har gjort främst rollspel. Främst Pathfinder och Warhammer 40K.
Ja, det är de som gör det.
Så de har gjort liksom datorbaserade rollspel innan och nu hoppar in på detta och det är väl deras första riktigt stora så. Och med tanke på att det är såg ut som det gjorde så blir man impad. Jag känner att det är ett återkommande tema de senaste åren. Att det är små studios som helt plötsligt gör ett stort jäkla spel och jag blir alltid så här, shit, var kom ni ifrån? Det ser de sjukt ut.
Oblivion-resan liksom. Börjar också med den här tabletop- Ja. Rollspel och så.
Ja, absolut. Mm. Ja, men det här är jag ju jättepeppad på. Jag säger inte att detta är ett instabuy, jag har ingen aning, men jag är ju så pepp, jag kommer ju följa detta.
Och med tanke på att jag gillar världen, serien, jag är superpepp. Jag är till och med sugen på att köpa Telltale-spelet som handlar om Expanse, bara för att få lite
mer.
Men jag då saknas ser... tv-serien så mycket.
Ja, men där har du ju då extra anledning till varför jag måste se den typ snart, för att jag har både då Telltale och kommande Owlcat. Ja. Varianten här. Så att jag är sjukt pepp. Mer från Expanse och Cyrus Reborn får vi säkert här. Vi får se. Gamescom, Tokyo Game Show, allt möjligt. Allt kan hända här. Sjukt pepp i alla fall. Någonting annat som är ganska stort också som kom som jag inte har ingen aning att det skulle komma. Men det ligger väl ändå så här i tiden nu för det här är en stor legendarisk karaktär som gör väl egentligen, den följer väl Indiana Jones framtog det sista här. För Indiana Jones har ju fått ett uppskjut här med tanke på att Indy fick ett eget spel igen då och ett kritikerrosat och uppenbarligen väldigt bra spel vad jag har fått in mina intryck av det så att, och nu är det Bond, det är våran 007 fast i yngre år. Precis. Som kommer här i 007 First Light som görs utav IOI, de danskarna. Och det kommer faktiskt redan nästa år. Så att det är liksom, det är mycket. Och det är Expanse verkar också komma. Nej, nu ska vi se. Jo, Expanse kommer också nästa år. Eller om det var de som, undrar om det var de som skrev. Nej, jag kommer till det sen. Det är så bra utannonsering på när det kommer sen. Nej, men jag skulle gissa att det också är nästa år. Men Bond i alla fall nästa år. Och de här danskarna har ju tidigare främst gjort Hitman-spelen.
Framförallt det de är kända för. Och det gör de ju väldigt bra och uppdaterar spelen hela tiden. De kör ju de här Elusive Targets som är nya nu och då har de ju även smugit in en liten Bond-referens då att Mads karaktär från Casino Royale vad han heter.
Le Chiffre.
Ja, precis. Ja.
Det är inte bara referens utan det är DLC som handlar om Casino Royale, alltså de scenerna som...
De har baserat det på det fast
ja, det baserar på det, ja, precis.
Utspelar efter i tidslinjen hur vi kan göra det utan att spoila något.
Precis, men du kan ändå säga att Hitman kastas in i en värld där
eller en alternativ version av den världen. Men det är en sån cool grej att promota sin egen spel att nu lägger vi in den här karaktären här i.
Och vem var inte med på scenen och snackade om det?
Såklart.
Mads Mikkelsen.
Ja, nej, men det känns som att det är en kul take på Bond också att innan double O-licensen liksom, att han är ung, otränad men ändå han är ju tränad i specialstyrkorna men han är inte slipad än i de här agentgrejerna. Och det kan bli lite kul den här konflikten däremellan. Jag vet inte. Jag är ju lite pepp.
Ja, jag är lite pepp. Jag visste inte att... Jag hade ingen aning att det skulle komma. Så det här går ju under kategorin visste inte att jag kunde vara pepp på detta. För jag visste inte att det fanns.
Du vill ha det?
Men, nej, jag vet fortfarande inte om jag vill ha det eller talat. Men jag gillar ju att det kommer. För är det någon som ska ha såna här alltså ska få de här påkostade spelen på sig, då är det ju de här stora karaktärerna, Indiana Jones, James Bond, som redan är älskade och det finns så mycket att ta ifrån, och det har släppt så mycket skitspel med licenser de senare åren. Nu har det börjat komma väldigt mycket bra licensspel, ska vi också säga. Så att vi, det är ju helt rätt tid att börja göra de här grejerna, för nu är det många studier som kan och fattar hur man förvaltar.
Och det jag tycker mest intressant är ju, Hitman är ju baserat på att du ska lösa ett uppdrag på 77 olika, ja, sätt, nivåer, hur du väljer att lösa det på.
Ja, det älskar man ju.
Kan du ta med sig det in i gameplayet på det nya James Bond? Det kan bli riktigt häftigt.
Ja, det hoppas man, för det får inte bli strömlinjeformat. Att, och så här, vad är lösningen på den här banan? Det ska vara så här, ja, men det beror, väl på, beror väl på vad din version av Bond gör här.
Precis, han kanske bara går in, guns blazing och allting exploderar. Eller så smyger du in och tar det lite allt eftersom och försöker hålla det undan. Jag vet inte, jag hoppas verkligen att de får till det här. Lite Hitman, lite action, lite sköna set pieces. Man bara, kommer du ihåg den scenen när allting bara...
Ja, nej men, och precis. Och jag blev ju sugen på att återigen spela ett Hitman-spel när jag såg Bond nu snarare. För jag blev påmind om att fan, sista gången jag körde ett Hitman-spel så hade jag väldigt roligt. Och jag vet att det kommer ett helt nytt efter det som jag inte har spelat. Och just det här med att, som du säger, att ta sig an en bana på sitt sätt. Guns blazing, det är ju inte mitt sätt. Jag gör det, jag gillar ju när det blir olyckor. Det råkar bli lite olyckor och så händer något där borta. Då kan jag gå bort dit och förbereda nästa olycka där borta.
Och sen skiter det sig halvvägs in och så får man ändå skjuta ihjäl.
Ja, ja, antagligen så. Det är lite som Metal Gear för mig också. Jag försöker ju smyga den mesta tiden. Sen skiter det sig kanske en liten stund och då får man improvisera.
Lösa problem.
Ja, så är det. Alltså, nu fick jag en feeling. Ett spel som borde komma då, apropå lösa med det lilla man har. Tänk om det kommer ett spel MacGyver. Hur ska du ta dig ur den här situationen? Jo, du ska hitta gemet där borta, koppla ihop med tuggummit där borta och slangbällan där borta, så har du en helikopter.
Exakt. Hur svårt kan det vara?
Det här är bara oändliga möjligheter alltså. Detta är ju två ganska stora spel ändå, kan man säga. Sen tänker jag att faktiskt att vi gör ett hopp. Ett stort hopp. Vi hoppar högt, vi klättrar rakt upp.
Till det största.
Och går faktiskt på, ja, det måste väl vara det största. Vi har inte ens kollat det här innan, men det måste ju vara det här spelet. Det kan inte vara ett annat spel. Och det är ett spel som ingår i en spelserie. Som har kommit ganska långt.
Oh.
Jag började spela det här spelet med ettan. Minns jag satt hemma som kompis och när det kom den här animationen på när man går upp för en trappa och öppnar en dörr, blir så helt svart runt om och så bara... livrädd på vad som skulle visas på andra sidan dörren.
Det var en korridor.
Det var en korridor, ja. Oftast var det en korridor. Sen var det så här, vad finns i den? Ja, det är ofta zombies då. Och vi snackar såklart om att det var Resident Evil. Och det har ju kommit ganska många, även sådana, det finns ju Resident Evil 0 och hit och dit och Code Veronica och grejer. Men det är ju främst då huvudserien då, 1-9 nu då, som den senast utannonserade, eller Resident Evil Requiem.
De har alltid någon undertitel numera. Jag måste ändå ge dem props för att hela den här showen så säger de bara, ja, nu ska vi presentera någonting för jubileumet med Resident Evil. Och så visar de något gammalt spel.
Och ja, så släpps det någon ny version.
Eller att bara var de gamla spelet som släpptes på bakåt kompatibelt. Ja, alltså, nu ska vi visa ytterligare en grej från jubileumet. Man bara, ja, sluta trolla oss nu. Ni kommer inte visa något. Så de gjorde det så snyggt. De byggde upp för att de skulle visa något och så gjorde de inte det. De byggde upp för att visa något och så gjorde de inte det. Och sen bara, one more thing. Det var ändå rätt skönt.
Det är alltid det, hur man får den här one more thing och bli så jävla effektiv.
För ingen,
nu gjorde de verkligen det.
Ingen trodde att de skulle visa något, för att de hade redan trollat oss under hela showen och bara visa gamla grejer.
Ja, de hade ju dessutom med, det var väl röstskådisen som spelade Lady Dimitrescu i de här senaste nu.
Promotade någon sorts rea vecka eller vad det nu var.
Ja, man såg henne först då i, det var andra klippet som man såg henne första gången, och då tänkte man, nu! Och så bara, nej. Det är någon rea grej och sen kommer hon en gång till. Ah, det var en grej till förresten. Och så släpper de ju då en trailer till
så,
detta.
Som börjar så, man vet inte riktigt vad det är.
Nej.
Det är bara så här, vad gör, vilka är det här?
Precis, och det var ju väldigt o-Resident Evil-igt till att börja med. Du får följa FBI-agenter på ett kontor som snackar och har sig lite. Och det visar sig att det här spelet då, det handlar ju om en karaktär som heter... Grace, och hon får ett uppdrag att det har börjat hända grejer på ett hotell, konstiga mord, och det som är det knasiga med detta, det är att på detta hotellet för 8 år sedan så dog hennes mor, och detta är i efter det är liksom det som händer efter vad som händer i Resident Evil 3 Nemesis. Så vi är tillbaka i Raccoon City, ja. Vi är ett par år efter och det är någon som har en koppling till det. Vi får se polisstationen bland annat, både från tvåan och trean. Och det är säkert lite andra ställen där också som
du
var från dem.
Du får ju korridoren, den magiska korridoren från första mansionet. Ja, just det, den med fönstret öppet där. Vi vet ju alla vad som kom genom det fönstret.
Jag kommer aldrig glömma det. Scarred for life, som
lite
man säger.
Så.
Nej, och grejen är att de presenterar det här på ett sånt otroligt jäkla snyggt sätt. Och det är callbacks och det är så här, och det är en ny karaktär, men du är i Raccoon City. Och det har någonting med vad som har hänt tidigare att göra. Mer vet vi inte. Det ser snyggt ut, det ser intressant ut. Det är Resident Evil, det kommer vara bra. Det kommer sälja bra. Är det något för mig? Ja, jag skulle vilja spela det, men då skulle jag vilja spela förra först också. Och då är det här, bara det här jäkla skräckinslaget igen.
Det var
men
ju
jag får
där.
Väl göra det. Jag kan säga så här, att sjuan, den när man är i det här huset, kommer jag ju aldrig någonsin spela igen. Jag spelade det på VR första timmen och har lagt ner det.
Det blir verkligen Scarred for life.
Så den tänker jag inte spela. Däremot Village är jag faktiskt sugen på att spela igenom. Jag kan tänka mig det här, för jag kan ändå lösa det här med att springa för livet. Det löser jag liksom när jag blir rädd. Det fixar vi. Men grejen är att det senaste riktigt bra Resident Evil jag spela var i femman, för jag tyckte sexan var skit. Det är fruktansvärt.
Det tror jag det är sämsta de har släppt. I alla fall det är huvudstorylinen.
Ja, det var en sån besvikelse också, i och med att det var huvudstorylinen och följer faktiskt ett par väldigt bra spel som alla liksom höjde och gjorde sin grej, och sen kommer sexan som är en dålig action.
Det fanns en del i det som var rätt okej, sen var resten skit.
Jag kommer inte ens dit säkert, kan jag tänka mig, med tanke på att jag tröttnade bara på det.
Men det är en liten del.
Ja, liten del. Men det är liksom det är för litet när det är ett sånt stort spel, en sån stor älskad spelserie. Men nu är vi i alla fall tillbaka. Vi har sjuan och har ju gått jättebra. Åttan har ju fått väldigt bra. Nian, jag tror ju absolut att de förvaltar detta på bästa sätt och plocka grejer som de har lärt sig från alla tidigare spel. Plus då främst att vi faktiskt är tillbaka i Raccoon City.
Men det var ju den callbacken som man älskade. Liksom. Det var så skönt att se de här bilderna när allting är decimerat. Bomben har gått av mitt i stan. Och du får se lite av stan. Det är mycket skön nostalgi. Som var med och spelar de gamla spelen.
Ja, så att jag kan säga så här, där är ändå en av de spelen. Men om man säger att jag inte spelar skräckspel länge, så är jag faktiskt, det här är en av de jag kommer att hålla koll på och antagligen spela framöver. Jag ska bara spela åttan först, så att det ligger ju där.
Ska bara.
Jag vet ju att det kommer vara så pass bra. Så att den här är ju, den ligger högt på peppometern.
Och det är inte så lång väntan, det släpps ju i början av nästa år.
Exakt. Februari 2026, det är vi himla glada för. Det känns ändå som att mycket av det som vi fick här de här veckorna är vår 2026, vilket känns bra. Sen vet vi ju som vanligt att några spel kommer ju flyttas.
Vi vet ju alltid hur det brukar gå med spel.
Men det är ändå skönt att veta att det finns tydliga fönster på plan. Stadiet är.
Vi har en plan.
Ja, då, vi har en plan. Sen vet jag att det var ett stort spel för dig också, ett riktigt stort spel för dig, som hette Stranger
Than Heaven. Ah. Även känt som Project Century, som jag nämnde två, tre poddar sedan. Och det säger ju inte någon så jättemycket kanske. Men det kommer ju från samma studio som gjort alla Yakuza-spelen. Och som ni vet så är jag inne i ett litet halvmaraton på detta. Mm. Och de har ju då teasat det här spelet. Var det Game Awards? De visar dem från början 1900-talet, tror 1912. Jag tror det är någonstans i Asien. Jag kommer inte ihåg exakt vilken stad det är, för det borde jag ju läst på såklart. Men nu visar de ytterligare ett klipp då. Och då är det från 1940-talet på samma ställe. Och då blir man ju redan så här, ja, det heter ju Project Century. Men de visar två tidsepoker. Vart ska det här ta vägen? Jag har ingen aning. Jag har extremt lite info. Jag har sagt, jag har till och med glömt av vilken stad du spelar sig i. Och jag vet egentligen ingenting. Men det kommer ju från de som gör Yakuza. Och de är ju helt fantastiska, de spelen. Och det här kanske är lite mer, vad ska man säga, för alla på något sätt. Säger jag nu, och ska kanske bli världens twist på detta. Men det kändes lite mer normalt och inte riktigt spejsat som Yakuza är. Så att det känns som att de har verkligen något stort på gång här, och det ser svinsnyggt ut.
Jag håller med. Jag har ju noll pepp på detta i och med att jag inte spelat Yakuza-spel. Jag har ingen koll egentligen på studion som mer än det som du berättar. Men det ser ju bra ut. Det ser riktigt intressant ut. Det är snyggt presenterat.
Precis, från till en schysst story och kan paketera det väl så att folk förstår vad det är. Vilket kan bli ett problem om det ska utspela sig under 100 år. Man vet aldrig. Så tror jag de kan vara något riktigt stort på gång. För de senaste Yakuza-spelen har ju blivit extremt hypade och hyllade. och börjar nu hitta en ganska stor publik, vilket är kul.
Mm.
För de är ju lite nischade och galna och tokiga. Mm. Men ja, jag vet inte, det här känns som det kan bli mitt verkligen där. Wow, det här kan bli något riktigt, riktigt stort.
Har vi några releasefönster på det här?
Jag tror inte det var det, och det kanske är så vi ska ha det.
Ja, det är ganska skönt också. Om de är osäkra så säg ingenting. Det, istället för att hålla på och lova.
Jag läste något citat att det kommer när det är klart.
Ja, det är ganska härligt citaten då, som det, flera börjar använda sig av det. Och den senaste trailern jag såg som hade det är en trailer på ett spel som vi har fått mer. Vi har fått tidigare av den, nu fick vi mer av den. Det här är ett Xbox och PC-exklusivt spel, och det är ju liksom så. Det är så mycket Bioshock Infinite av det så att det är helt löjligt. Och Bioshock Infinite, det var ju den tredje delen i Bioshock-serien. Och sen dess har vi inte fått någonting mer därifrån. Och det här ser ju ut att bli spelet som faktiskt ger oss det som vi skulle vilja ha. Känner jag i alla fall. Jag har ju ingen Xbox och jag har ingen PC. Men jag kan bara gratulera alla er som har det. För det känns som att det skulle kunna bli ett riktigt härligt spel. Jag gillar upplägget på det också. För det första så har vi steampunk.
Det gillar vi.
Alltid steampunk. Det är den viktorianska perioden dessutom. Ja.
Underbart.
Trevligt, mysigt. Och det handlar om metropolet Avalon, där folk ersätter trasiga armar och grejer med avancerade urverksproteser. De har mekaniska slavar och grejer. De har någon som styr hela stället som heter Lady Ironwood och använder tidsresor för att ställa till så här grejer i metropolets tillbaka i tiden. Det knas som har hänt för att det ska bli bättre för de rika och de välbärgade nu då. Och det här blir lite klass frågor här då. Ja, men vi som inte är de där då. Och vad, vem är du och vem slåss du för? Och vad är ditt uppdrag i det hela?
Och det verkar som att det är riktigt skön humor och skitigt. Och ja, ingen går att lita på och alla sänker varandra ungefär.
Exakt.
Och då, i trailern var det någon sån riktigt skön ordväxling där mellan någon som skulle anmäla något mord. Eller ett mordförsök var det väl? På polisstationen och konstapeln så tar emot den. Vem tror du har mördat dig? Så börjar bara brister de ut och askar båda två, för han vet att alla vill mörda den här killen. Mm. Det är så, det är den nivån de har där i den här stan. Det är så, jag vet hur det är. Alla är skitstövlar och alla kommer slänga dig framför bussen. Liksom.
Ja, men allting är paketerat dessutom då i ett otroligt vackert fodral. Det är alltså, världen ser ju assnygg ut verkligen.
Och i Art Direction som verkar vara stört skön. Det är så här lite over the top på allting.
Jättegärna.
Men det funkar liksom. Det ser riktigt nice ut.
Och detta är In Exile Entertainment som gör detta. De har ju tidigare gjort Wasteland 2 och 3. Inte ettan, för det gjorde Interplay. Men 2 och 3. Och de plockade upp den här licensen och gjorde någonting jäkligt bra av den faktiskt. Och ändå behöll det gamla i den. Så att det här är en studio som har gjort bra grejer tidigare. Men nu är vi här igen där vi snackar liksom en studio som kanske har hoppat upp ett par steg nu och gör ett storspel helt plötsligt från att ha gjort de här lite mindre då. Så att det är många sådana här studios som lyfter upp sig.
Och det bästa av allt tycker jag att första trailern var sjukt lovande. Den här trailern, den ser 10 gånger bättre ut.
Ja, jag var hooked på första och då visste man inte så mycket, men nu fick man ganska mycket mer och jag blev bara så här, ja, vems Xbox ska jag låna?
Det kanske är dags att vi kollektivt ber folk swisha in så att vi kan spela här.
Ja,
det är väl som Florian grejer.
Ja, precis.
Swisha in.
Ja.
Gör inte det. Du har det enda jag vill säga. Gör swisha inte in.
Nej, absolut inte. Det är bara småskämt. Sen, där, det jag vill komma till i alla fall var att de här hade ju väldigt tydligt i slutet att coming in due time stod det, och det är så härligt på något sätt. Man vet så, det kommer. Vi väntar, vi får se. När det är klart, då kommer det.
Och det är så skönt, för jag har så många exempel under de senaste åren som varit så här, det kunde ni vänta ett år. Mm. För det var inte klart.
Ja, och det... vi pratar ju cyberpunk bland annat här.
Bland annat.
Det är väl en av
City
de stora.
Skylines 2.
City Skylines. Vi pratade Assassin's Creed också, om vi ska vara för den här skolan redan.
Menar du, de är väl alltid klara om de släpps?
Nej. Och det som är bra med de här mishaps då, med cyberpunk och City Skylines och de här, det är ju att folk runt om i världen får ju upp ögonen och märker att okay, vi kan inte göra sådär. CD Projekt Red höll på att gå under liksom när de släppte Cyberpunk ofärdigt. De har en jäkla resa upp. Nu har de gjort en fantastisk resa med att de gav sig fasen på att Cyberpunk ska bli ett helt fungerande bra spel. Verkar som de faktiskt har kämpat upp sig där.
Nu är det fullt fungerande och har släppt en expansion som har tydligen blivit jättehyllad.
Ja.
Det är ett sånt där, ligger på min lista. När det blir klart sa jag att jag skulle spela det, för att jag var lite skeptisk i början. Med alla buggar och så. Men nu har det varit klart, så nu har jag inte skylla på. Det är bara tiden.
Ja. Ja, jag kan inte skylla på, jo det kan jag också skylla på, men jag har ju spelat spelet liksom kommit mer än halvvägs, så att jag försökte plocka upp det nu när PS5 patchen släpptes, men jag blev så här, jag kan inte göra samma sak en gång till, inte så här, inte så här snart ändå, så att jag får vänta med det.
Vänta på PlayStation 6-versionen.
Ja, ja precis. Nej, men de har ju dessutom Witcher 4 i pipen, som verkligen är liksom, det är deras på riktigt chans att rädda sig för fiaskot.
Och där så, kommer Cyberpunk räddade
dem. Ja, ja, herregud, det där får de verkligen. För då, du fuckar du upp ett Witcher-spel nu, när de har släppt Witcher 3, som är liksom en av världens bästa äventyr någonsin. Du kan inte fucka upp den fanskara-basen igen, det kan du inte göra.
Ja, de släppte in någon tech-demo där precis innan allt det här drog igång, och de har ju gått över till att använda Unreal Engine som alla andra i världen nu. Och det gynnar dem nog bara, för de kan koncentrera sig på att göra ett grymt spel istället.
Det kan jag säga, att den tech-demon där
var mäktig.
Det var helt otroligt. Jag satt där och bara, ha, 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 ser det ut hälften så här snyggt sen när det är klart, tror jag är jäkligt nöjd. Så att ja, där har vi att se fram emot, kan man säga. Men det var en hel del andra spel också som intresserade oss. Det var ju, alla är ju inte de här stora spelen.
Nej, jag brukar ju hitta de här små spelen. Jag älskar ju Journey och de här spelen som fanns på PlayStation.
Just det.
Så nu är det då, jag vet inte vad de...
Flowers också där.
Flower, Flow.
Just det.
De, här, ja. De är ju sköna.
Och nu är det samma utvecklare av alla?
Ja, de är det. Ja. Och sen gjorde de Sky också. Det var okej. Okay. Ja. Det var egentligen ett iPhone-spel, tror jag. Ja, okay. Nu är det en kille som var med och designade Journey. Han har gått över och startat sin egen studio. Och de har gjort Absu och ett av de här release-spelen på PlayStation 5 fast med Pathfinder, Pathless. I don't know. Någonting med Path.
Ja.
Han har startat den studion och har nu släppt trailern till Sword of the Sea, som är om du blandar Journey som är den lugna och du bara åker runt i världen och bara flyter, så blandar du det med Tony Hawk. Du ska hitta på ett svärd.
Det känns lite som så här. Tänk dig att du ligger i en hammock. Du har det väldigt lugnt.
Sen kommer
det rave. Och så är det fest också.
Sen blir det rave. Va? Ja, men det är verkligen så här. Du tar det lugna från Journey där världen är öppen. Du bara åker runt och chillar lite. Fast du kan också skata runt på ditt svärd. Det ser väldigt skönt ut. Kommer det vara bra? Ingen aning. Men jag tycker ändå det finns något här som är... det finns något som... Jag vill testa och bara lalla runt och göra tricks med mitt svärd.
Så Sword of the Sea alltså, om man vill kombinera hammock och rave, fast på ett svärd.
Typ. Mm. Det låter väl något som alla vill.
Nej, men alltså, nu är vi här alltså, där vi är ändå i en värld där det, om det ska vara så här, jag älskar ju Soulsborne-spel, för att jag älskar Soulsborne-serien överhuvudtaget. Och Soulsborne-inspirerade spel älskar man. Problemet är bara att nu är ju hela världen full med att alla ska göra dem. Alla ska göra sådana spel. Det kommer sådana spel varje timme liksom. Ja, det kommer hela... Och problemet är att man glömmer bort alla, för allt ser ju, det ser snyggt ut. Åh, det där, alla åh, det där, men det är ingenting som står ut längre. Då behöver man ju de här spelen.
Precis.
Som bryter av. Det är liksom kaffet när du provar parfym. Du måste ha lite kaffe emellan.
Något som bara bryter av.
Ja.
Och det är de här spelen perfekta till. Man bara andas och slappnar av en stund.
Ja, det är digitala meditationsupplevelseäventyr.
Det är bra. Där har vi det. Ja. Ny genre.
Det förkortas elgn...
Pathless.
Ja, precis. Precis. Nej, men det, man ska inte underskatta de här. Det är säkert många, jag själv skulle behöva testa de här spelen också. Och jag tror att grejen är väl att du kan inte bara titta på en trailer, utan du ska sitta och hålla. Ja, precis. Du ska hålla och styra. Det är kombinationen.
Och just i Journey, som jag alltid återkommer till, jag säger, egentligen är du bara ute i en värld och bara är. Och så på något sätt slussas under mot ett mål.
Mm.
Men det är inte målet som är liksom... Målet är verkligen inte målet. Det är att bara vara i den här världen och vara upplevare. Men helt plötsligt kommer en annan spelare in. Kanske ni samarbetar och gör någonting. Sen försvinner den.
Mm.
Det var det. Det behöver inte vara så mycket mer. Det är bara skön känsla. Liksom.
Det är lite som... Eller det är väl inte alls samma sak. Men det är ändå så här... Om jag tar Shadow of the Colossus i ett fantastiskt spel. Det är så här att du ska möta 16 kolosser. Ja, men emellan där så är det ingen strid, det är ingenting. Det är bara att glida runt i ett stort, öppet, kalt världlandskap. Alltså där det är vackert och du får tid att titta på saker och tänka. Precis, det är inte massa strider, det är inte massa hetsig musik. Det är inte massa så här sidequest, massa skit. Utan du ska hitta, visst det kan vara lite klurigt att ta sig till dem. Till alla de här kolosserna och hitta dem. Det är ju liksom halva äventyret. Men det är ändå samtidigt... en stund för reflektion, för meditation, för att ta det lugnt. Alltså jag ser det verkligen så att mellan varje koloss så är det me time.
Precis, och det är ett spel som bara är me time då, det här. Mm. Vi får se, det kanske är jättebra, det kanske är jättedåligt. Vi får se, ja. Men förhoppningar finns i alla fall.
Du kommer i alla fall följa upp och berätta mer, tänker jag.
Det hoppas jag verkligen. Mm. Sen vill jag bara slå ett slag för Blighted. Det är Drinkbox Studio, de som har gjort Guacamele och Nobody Saves the World. De har gjort ett roguelike action som ser ut lite grann som Hades. Det såg skitkul ut.
Ah.
Jag vet inte om jag kommer köpa det, jag vet inte om det kommer... Ja. De har gjort väldigt bra spel innan och det såg riktigt ösigt ut och riktigt härligt. Det vill jag ha mer av.
Roguelikes får vi ju konstant mer av, så det är ju kul för oss som gillar roguelikes. Och Hades har jag precis börjat spela, så att jag sitter ju liksom med ena tån inne där. Nu börjar vi dock komma till ett läge när det är lite Soulsborne-problemet också, att alla gör roguelikes och det är för mycket. Ja. Hur står de ut och vilka är egentligen bra, vilka kan du spela, vilka borde du skippa?
Precis, ja. Så därför tänker jag att studion gillar ju, jag hoppas det blir bra. Kommer jag vara garanterad på att spela det? Absolut inte, men får du bra betyg så... Kommer jag nog kika in.
Och gillar man redan studion på förhand så är det ju förtur, ja, såklart.
Guacamele är ju ett underbart actionspel. Mm. Och jag gillar även Nobody Saves the World, för det hade en skön premiss att vi fick olika roller och sådär. Men ja, sen vill jag även... Det här är ju liksom det sjukaste. Killer In. Jag vet inte om du kommer ihåg den trailern.
Jo, ja, absolut.
Det är faktiskt. Murder Mystery. I ja. Något, där du ska skjuta ihjäl folk från flera trådar. Fast du får bara skjuta ihjäl de som är onda. För skjuter du ihjäl de som är goda så förlorar... Det verkar jätteskruvat på något sätt. Mm. Så det är murder mystery fast du skjuter ihjäl folk.
Men där
samtidigt som du löser ett mysterium.
Ja, men där, nu är vi inne på liksom spel som behövs nu. Det här, de som står ut och gör någonting annat. De som inte är Soulsborne, de som inte är roguelike, de som inte är Nintendo-klassikerna, de som inte är COD, FIFA. Det här udda, annorlunda. Vi behöver nya sorts spel.
Precis, och får de till den här mekaniken på ett vettigt sätt där inte bara folk går in och skjuter alla, så kan det här bli riktigt kul.
Ja.
Men återigen, allting måste ju stämma för att det ska funka, men idén är skitkul.
Ja, men ett bra murder mystery för det första, som funkar i spelform. Sen hur upplägget är och vad är det för regler och så är det. Det får ge sig liksom, murder mystery, få till bra sådana i spelform. Det är ju grymt. Det är ju lite som nu när jag vi har inte pratat så mycket om det för att vi ska göra en special framöver. Och Blueprints då, spelet som plockade ihop deckbuilder med escape room och med den här boken från 80-talet, Maze, The Hardest Puzzle in the World, bla bla bla. Det tillförde ju något nytt till spelvärlden som inte funnits innan på det här, på den här nivån. Och tänk om de kan fortsätta med spel på det här sättet. Murder mystery, escape room, äventyr, co-op, upplevelser. Alltså,
behövs som inte tänker lite annorlunda bara.
Ja.
Testa något nytt.
Och vi känns som att vi är där nu, där folk verkligen börjar göra det. Så det är en väldigt rolig period att följa nya spel.
Ja. Så, ja, men, vad säger man? Försiktigt optimistiskt i det spelet. Sen får man ju se hur du verkligen faller samman allting.
Ja, men det var lite som det här konstiga som jag spelar. Vad heter det? Det hette ju Killer Frequency.
Just det.
Som handlar om att man jobbar på en radiostation och helt plötsligt så ringde det in någon mördare och så fick du från radiostationen då live under sändning hjälpa till och medla med olika folk som behövde din hjälp och grejer för polisstationen var utslagen och bla bla bla. Det är också så här coolt nytt upplägg som välkomnar, för det påminner inte om någonting man har gjort innan. Nej, så mer precis. Spel som inte påminner om det man gjort innan. Spel som påminner om saker man har gjort innan. Ja, kul att du frågar. Out of Words, ett spel som, ja herregud, det ser ut som en mix av It Takes Two och Unravel, alltså två svenska giganter. Och så har vi tryckt ihop det och handdesignat dockor och fått det att se liksom stop motion ut. Så det är ett co-op i ascoola miljöer, grym estetik. Men som sagt, It Takes Two och Unravel, två saker som redan funkar bra på varsitt håll. Tryck ihop det till en. Och dessutom en flygande rocka som glider in och...
Sak.
Ja, är väl liksom motsvarigheten till den här kärleksterapeuten i text. det var jag gött imponerad av designen på det. Även om det kändes som att vi har sett det här förr, så var det så här, ja fast det där vill jag spela. För det ser coolt ut, det skulle kunna...
Får de bara till flowet, att det är lagom långt, tror jag det kan vara. Riktigt häftigt.
Ja, och knasigt också. Liksom. Epic Games är det som har hand om det. Och de säger att att mycket av knasigheterna som händer här i ska vara inspirerade av den danska poeten Morten Søndergaard.
Som vi alla som känner hittat till.
Nej, det tänkte jag säga så här, precis. Men för oss då, som inte är så poetiskt bevandrade, säger det inte ett skit, men det gör det säkert när det är dags sen. Då kommer vi fatta vem den här Morten Søndergaard är. Så att det var egentligen bara ett sätt att få in lite finkultur i det hela.
Yes, det är hemläxan nu.
Han kanske inte ens är finkultur, han kanske är liksom Markoolio av poet. Markoolio, jättebra. Alltså, tack för allting. Men det är liksom inte Kent, om man säger så. Ja, ni fattar vad jag menar.
Fint.
På något sätt. Nej, men Out of Words, ytterligare ett spel som ligger högt på peppometern. Det är inget instabuy, men det är någonting som man kommer att hålla koll på. Det ligger väldigt bra till.
Och vi gillar ju att spela saker ihop. Så.
Exakt, men vill inte ha fler co-op-spel. Liksom. De får gärna vara kluriga och lite svårare än vad de har varit de senare åren. Det känns som att många som har spelat de här spelen har kommit upp lite i level nu, som man skulle vilja ha. Man vill ha en liten större utmaning i det hela. Co-op-spel överhuvudtaget är ju väldigt kul, och någon som har fattat det, ja, det är de som gör Lego-spelen. För Lego-spel, det fick vi faktiskt två stycken här nu. Vi fick Lego Party och Lego Voyagers. Och Lego Party är väl egentligen enklast att beskriva, så sätt att det är ju egentligen som Mario Party.
Ja, fast det är Lego.
Det är ju Lego. Så det är alltså ett stort brädspel utspelade sig på, men i Lego-tema. Du går runt där och tävlar om, ja, vad du nu tävlar om, och så blir det små minigames där man tävlar om ytterligare poäng och grejer. Och, ja, men, ni som inte vet vad Mario Party är nu, spela Mario Party. Det är en av de ultimata partyspelen som alla borde spela, om man spelar dem för sällan egentligen, för det är jäkligt bra, det är väldigt mysigt,
och det är så, man gör det så allt man kan hända att man gör det, och så tänker man, det här ska vi göra oftare, och så går det alldeles för lång tid.
Ja, det är helt sjukt egentligen. Nej, men alltså, nu kommer det i Lego-format också, vilket är på förhand, skulle jag säga, ett vinnande koncept,
för att nu når det en helt ny publik. Lite intressanta spel som, ja, man vet inte, är det Lego-byggande eller bara partyspel, eller partyspel och Lego-byggande. Det finns mycket att göra här. Ja. Mycket kul.
Ja.
Det såg roligt ut.
Nu för tiden känns det ofta som att det räcker att de sätter Lego på en titel, så är det så här, men det kommer sälja bra. Men i alla år har Lego-spelet sålt bra. De har visserligen varit sjukt duktiga på licenser. De plockar inga skitlicenser oftast. Utan det har varit liksom Sagan om ringen, Indiana Jones, Harry Potter,
Star Wars,
Star Wars, allt möjligt. Det senaste nu var ju Lego Horizon, som jag inte vet hur det har gått visserligen. Men det är ju baserat på Horizon Zero Dawn. Vilket jag älskar. Men Lego-spelet har jag inte testat och inte läst så mycket om det faktiskt. Men det ligger faktiskt ändå på, så här, dyker det upp på en rea, då ska jag absolut testa hur det kan vara. Så därför är det kul också nu att det kommer mer Lego-spel som inte följer de mallarna av ett äventyr. Utan vi har ett partyspel. Och sen har vi Lego Voyagers däremot.
Ja,
som skiljer sig lite.
Som är en liten, vad ska man säga, andlig uppföljare till Builder's Journey som jag har spelat. Mm. Det var ju, man spelar som en liten, vad är det? En gånger en i en sån här Lego-bit.
Ja, det är näst minsta Lego-biten, ja, som finns. Typ. Eller är det två kanske? Är det tre sådana små tunna på varandra? Den är så pass hög, va? För den är inte helt kvadratisk, va? Den är lite
nu.
Högre om jag inte minns fel.
Men du spelar som en av de mindre Lego-bitarna. Väl?
En liten Lego-bit, jag hörde det där.
Och det är det som är själva premissen med Builder's Journey. Att då är man väl pappa och son, tror jag, som får man följa deras resa. Så här är det istället. Jag vet inte exakt vad det är. Man är här, men man är två stycken Lego-bitar och ska man samarbeta. Återigen är det Takes Two-aktiga. Samarbeta för att klara en bana istället här då. Så att du börjar som en Lego-bit, bygger på dig för att lösa problem under banans tur, och sen klarar du banan och så får man då rinse and repeat.
Mm.
Det såg väldigt kul ut.
Ja, men det ser ut som ett härligt, mysigt, kreativt co-op-äventyr i en Lego-värld som, ja, det skulle kunna ta vägen var som helst. Det känns som att det börjar. Det är väldigt, väldigt fint spel för det första. Väldigt snyggt, stilrent också. Det, men det känns också som att det
skulle, vanligt Lego.
Ja, absolut. Men det känns som att de visade ganska lite. Och det känns som att framåt i ett sånt spel skulle det kunna hända ganska stora grejer.
Precis, de visade ändå lite så här sköna, kreativa lösningar på problem för att ta sig vidare. Det fanns mycket det. Och att det bygger på Builder's Journey, så finns det ju. Ja, men jag gillade Builder's Journey. Det är skönt intro till det här.
Den har jag faktiskt, jag vet ju vilket det är, men jag har faktiskt aldrig testat det. Det känns som att det skulle bli kul att testa.
Man får se, liksom, man börjar med de här, bygga små. Det är liksom introt till det här nya.
Tror jag. Mm. Vad hette det Lego-spelet där det var någon by och man sprängde? Och fan, det kändes som om det var någon sån här Fortnite.
Worlds.
Nej, inte Worlds. Mm. Worlds är ju mer, du landar på en planet va? Och så bygger du, du landar med din raket och springer runt. Det var mer Minecraftigt så där. Ganska dålig kontroll på det kan jag säga. Så att det, ja, skitsamt, det var något modernare vet jag i alla fall som kom för något tag sedan här. Något som absolut inte är lika mysigt som Lego, fick inte bara ha myspyspel i den här podden, det går inte. Vi måste ha lite blod. Vi måste ha lite svårighetsgrader på det hela. Då är jag, hur mycket kan jag prata om egentligen då?
Ingen aning. Det vill säga att 95% av allt som släpptes på den här mässan.
Ja, det är ju visserligen helt sant. Fast svårighetsgradsmässigt så är det väl ändå ett spel, en spelserie som står ganska högt. Och det är ju någonting som är populärt nu för tiden, det är ju Samurai och Ninjas och grejer. Och Ninja Gaiden 4.
Ja, det är väl typ bland det svåraste som kan släppas ungefär just nu.
Ja, men det är väl det. Det är väl så här, man brukar prata om ett par spel som är liksom
just the Black-varianten, de gamla.
Ja, oh, precis.
Jag får ångest bara tänka
på det. Ja, men det är så svårt så att det är liksom inte ens kul för min skull. Jag blir...
Säger vi som spelar...
Ja, men man älskar ju svåra spel, men sen finns det de som... Många svåra spel ska det finnas olika sätt att lösa det på. Här är det så här, uthållighet bara. Det finns liksom inte, du kan typ knappt kisa en boss, du kan inte få hjälp med någonting, du har inte bara flera sätt, du måste, precis, det är liksom säker och... Herregud. Ja, så att Ninja Gaiden 4, Platinum Games och Team Ninja.
Jag menar, det är de som är bäst på actionspel just nu. Och de gör ett spel ihop. Mm. Och det ser så snuskigt bra ut, stilrent, det händer så mycket hela tiden och det exploderar i blod och allt möjligt slafs, och det kanske man inte ska promota, men det ser väldigt trevligt ut.
Ja, sen också säga i spel, så länge vi håller oss inom spel och film och fiction, det är påhitt, då det är där det ska splattra, inte i verkligheten.
Nej, men de har verkligen fått till både estetiken, det ser också snortajt ut, och man kommer ju slita sitt hår på detta spelet, för jag har en känsla att det inte kommer vara lättare än att gamla.
Nej, de får inte lämna det mönstret. Då tappar de lite av sin själ.
Så det här är ju för the elite of the elite lite grann.
Ja, och...
Och vi andra kommer titta på det och säga, det där vore kul.
Ja, precis. Men det kommer antagligen inte bli av så i första taget. Men vad vet jag? Men något som är viktigt i alla fall är att de inte skippar blod och slafs. Och blod och slafs, jo, det finns det i något annat spel. Som faktiskt ställer till saker lite i huvudet på folk nu. Och det är ju så att när man tänker på exklusiva spel, spel som är typiska PlayStation, spel som är typiska Xbox, spel som är typiska Nintendo, så är det ju så här att det börjar ju släppa lite på exklusivitet. Och det är klart att man tänker att ja, men det kommer bli mer så, men man är ändå aldrig riktigt beredd på det när det händer. Och det var man inte den här gången heller. Nej. För nu på Xbox när de visade sina spel så visade de upp en av sina gullgrisar, ett spel som har hängt med dem i
20 år,
så många år. Och det här vet jag att du har spelat.
Ja, men det, jag tror att det är 20-årsjubileum nu. Det släpptes 2005 eller 2006.
Ja, säkerligen den perioden där.
Gears of War för en remake. Mm. Bara det är lite coolt. Det är ju sagt, det var ju det som introducerade action-genren till Xbox 360 och eleverade den till den mest sålda konsolen. Mm. Nu ska den äntligen få en remake, för det behövs. För det är väldigt klonkigt nu för tiden. Men det stora är här, och det släpps ju då till Xbox, PC, det släpps till ett kylskåp om du vill också. Och så kan du faktiskt spela det på PlayStation 5 numera. Just. Det är lite kul, för det är en hel jäkla massa folk som inte får spela det här spelet.
Och det är ju crossplay också då.
Precis, så när du spelar multiplayer kan du spela med alla du vill. PC, Xbox, spelar ingen roll. Någon som spelar på mobiltelefonen, funkar hur bra som helst också.
Så vill du spela som stora, biffiga män som rör sig långsamt, men som slaktar med glädje, då ska du ge dig på Gears of War Reloaded som släpps den 26 augusti. Så det är väldigt snart också. Så. Och jag tror att det här kommer vara... Jag tycker sånt här är kul. Jag tycker så här, exklusivitet i all ära, det ska du kunna ha, för att det är liksom någonting som du utvecklar spelet främst till dina fans, men sen ska det vara tidsexklusivt om du är smart, så att folk kan få det sen och du kan sälja mer av det. Och så här, Gears of War, ja, tidsexklusivt på det har varit ganska länge. Nu släpper vi in, och i och med att de gör detta så är det ytterligare en byggsten i det här med att öppna upp på den här exklusiviteten, låt flera ta del av. Så på samma sätt önskar man att PlayStation gör med sina, men jag tänkte när Xbox-spelarna kan spela en Charted-serie eller Last of Us-serien och grejerna nu.
Xbox har ju tänkt till lite extra nu då, för nu skulle du kunna spela precis överallt, och det kommer vi snart komma till varför, men PlayStation har ju börjat släppa på PC i alla fall. Och det är i alla fall någonting. Mm. Ett litet steg på vägen.
Ja.
Men nu har jag alltid skojat om det. This is an Xbox, this is an Xbox. Allt är en Xbox, kylskåpet är en Xbox. Men nu har de ju till och med tänkt till. Så nu ska de till och med släppa en handhållen Xbox. Så nu kan du verkligen spela var du vill, överallt. Och allt är verkligen en Xbox, var du än befinner dig.
Vet vi något om den egentligen? Eller mer
ja,
än att den
det
kommer?
Är en version av Asus Republic of Gamers handhållna version som heter Ally. Och då har de gjort en Xbox-exklusiv variant där ändå tagit bort, skalat bort grejer. Så bara fokusera på Xbox och PC, eller Windows blir det då. Det ser jättecoolt ut. För det är en bärbar PC, lite Steam Deck. Det som är negativt är att den är ganska biffig. För det är mycket grejer som ska få plats för att den ska ju kunna driva rätt mycket. Och priset, om vi tyckte att en Switch 2 var dyr. Ja, riktpris och sånt finns ju inte än. Men om man kollar på de här vanliga som Asus-maskinerna då, som heter Ally kostar, så ligger de ju någonstans 8-11 papp. Och det är ingenting man bara hostar upp. Och ska du dessutom ha en Xbox-exklusiv sån som kommer komma nu. Det kommer visserligen två varianter, en som är sämre och en som är bättre. För att det ska man tydligen ha på allt nu, tycker Xbox. Att, för att förvirra ännu mer.
Ja.
Ja, det kommer bli svindyrt. Säkert värt det för de som redan tycker att det är kul med Steam Deck och annat sånt där. Jag är väl inte där och jag räcker med min Switch. Oh.
Det som är positivt är att det jag tycker är kul med det är att det blir mer handhållna, och det betyder att de kommer göra fler, de kommer lära sig fler saker om vad de borde göra bättre inför kommande sen. Så att varje gång någon släpper en handhållen så kommer nästan antagligen få bättre förutsättningar.
Och det bästa är ju att de släpper ju allt nu. Du kan spela det på, det är crossplay och det är play anywhere. Och Microsoft har ju tänkt till här att allt ska, som släpps från och med det datumet de har utordnat senare den här, ska kunna spelas på allt. Så nu ska de ha, nu har de även den handhållna. Den ska ju också vara inräknad i allt som de släpper från och med det datumet. Allt ska kunna gå och spela på den. Skitcool grej. Är det för mig? Tror du inte, men jäkligt härlig grej.
Ja, jag gillar det. Det är absolut ingenting för mig. Men jag vill ändå säga pepp på, det är någonting med att följa utvecklingen av handhållna. Ända sedan Game Boy liksom, så har det varit jättekul att kolla vad är nästa steg? Vad är nästa steg? Hur kan jag göra detta bättre? Hur kan batteritid bli bättre? Hur kan det bli snyggare? Hur kan det bli bättre spel? Bättre kompatibilitet? Asintressant att följa. Det är det här med teknik. Och när vi pratar teknik, och om vi går bakåt i tiden, så fanns det ett medie förr i tiden. Vi har ju haft, nu är det vinylskivor som är väldigt stort. Innan det så hade vi ju, det känns konstigt att säga innan det, så var det CD. Och innan det så var det vinyl igen. Och någonting emellan där, det var ju kassettband. Och det finns en bra connection till kassettband också. Det är ett spel som faktiskt har en stor pepp på.
Oh ja, Mixtape är ett spel som heter, som vi egentligen inte vet jättemycket om. Förutom att det har ett snuskigt bra soundtrack.
Och en estetik som är jäkligt snygg också. Det precis. Ser väldigt tilltalande ut.
Det känns lite Life is Strange, fast modernare. Och så är det just det här att du är 80-tals feeling på allt, 80-90-tal. Det är då vi växte upp. Det är nostalgi. Det är det här vi gjorde.
Det är nu. Svårt att inte känna något när man tittar på det. Alltså.
Precis. Och det vi har sett från gameplayet är så att det kan bli jättebra. Det kan bli jätteskumt och det kan bli allt däremellan. För att det är både jordnära, för att du följer ett kompisgäng. Men samtidigt är det lite mystiskt. Helt plötsligt börjar de flyga. Är det dröm eller är det på riktigt? Vem vet? Vi vet inte så mycket mer om den. Men estetiken, musiken och känslan av uppväxt är ju så här. Det här ser så jäkla häftigt ut.
Och det sjuka är ju att det här är andra gången vi får något ifrån det. Vi fick ju på Game Awards fick vi första gången. Nu är det andra gången vi får. Och fortfarande har vi ingen aning om vad det är för sorts spel.
Nej.
Ändå är vi pepp.
Superpepp.
Så att det skulle jag säga är egentligen ett briljant sätt att marknadsföra någonting. Vi har ingen aning om vad det är, men vi har fått det två gånger under de två största mässtiderna, men vi vet inte vad det är vi är så sugna på.
Men jäkligt snyggt, det kan man säga.
Ja, väldigt snyggt. Andra spel som vi fick mer av nu, som vi fick också under Game Awards, det var ju Directive 8020. Som ingår i den här skräckserien som vi har påbörjat och inte fortsatt. Vi måste göra det, vi är på A New Hope, den andra delen. Det är ju, vad heter de?
Little Hope.
Little Hope heter det. A New Hope. Det är lite crossover. Jag hade hellre spelat A New Hope. Det är mindre skräck i den. Hade den hetat Vad heter den första nu? Phantom Menace, då hade det varit mer skräck.
Det har varit skräck.
Men det här är Directive 8020 som är sett i rymden istället. Och det är ju sci-fi och det är skräck där och bla 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 bla.
Väldigt mycket alien-vibbar.
Ja, man fick se mer av det nu och jag är fortfarande aspepp på det såklart. Vad heter de som gör spel? Dark Pictures heter ju.
Anthology och det kommer inte på något. Supermassive.
Supermassive, ja, tack. Det kommer vi fortsätta spela. Vi ska ju spela färdigt A New Hope. A New Little Hope.
Vi behöver ett nytt hopp för att komma vidare.
Ja, det känns lite så. Och sen det tredje då, och sen finns det ju något VR-tjosan. Det finns och så, fyra kanske.
Och sen är det VR-spel. Och så The Quarry som är lite sidospår. Och, ja, det finns massa skojspel.
Och nu kommer Directive, och det är den 2 oktober, så det är inte allt för långt kvar. Det känns ganska bra timingmässigt att det kommer den sortens spel.
Direktspel i oktober.
Ja. Exakt.
Kan inte bli bättre.
Jo, det kan faktiskt bli lite bättre, för sen i slutet på oktober, den 29, då ska vi ut i rymden igen, då är det Outer Worlds 2 som kommer. Uppföljaren på ettan, som man brukar säga när det kommer två. Och det här är ju, ja, för er som har spelat det, eller för er som inte har spelat det, så är det ju Fallout in Space.
Lite så.
Och det är ju från samma, det är ju från skaparen av Fallout New Vegas. De heter ju
Oblivion,
tack. Och jag tyckte jättemycket om ettan. Jag tyckte skitmycket om det. Det kändes verkligen som att jag kom tillbaka till Fallout-tänket, men i rymden. Och tvåan nu ser ut och var mer och bättre av egentligen allt de redan gjorde där.
Det är extra allt på precis hela konceptet.
Och det var inget för långt spel här. Det som var så himla härligt, det tog banan med slut när man kände precis att nej, men nu räcker det, tror jag. Slut! Precis så. Sen kom det ett DLC också sen som man spelade, men det var också bra. Det var så lagom. Så att Outer Worlds, ja, med att säga så mycket mer, det, man är pepp liksom. Det är rymd.
Så det är väldigt kul att se vart det tar vägen. Hur långt och hur mycket och allt det blir den här gången. Och framförallt hur galet det blir. För det blir alltid lite galet.
Ja, där är vi ju. Ja, det här är ju på något sätt, jag sa att det är spel som, inget som är insta-buy på. Så här, Outer Worlds kommer jag ju köpa. Så att den är ändå ett sånt.
Då får du ett.
Ja, den faktiskt. Men jag visste den om den, så att det var inget nytt så här som jag instabaj på. Så att, ja, nej. Outer Worlds 2, pepp.
Jag håller med. Jag har fortfarande inte spelat ettan.
Det är konstigt ändå. Du borde spela
ettan. Jag har ändå knarkat Fallout-spelen.
Du har spelat Borderlands 3 gånger.
Ja, men jag skulle spela en gång med dig, men du var ju ner.
Det var den tredje gången, ja. Men du körde en gång till sen. Du borde spela Outer Worlds 1.
Kan vi byta ämne, tack?
Ja.
Ja, har vi något mer som vi ska gå igenom? Ja, vad ska vi ta då? Kan vi promota Mina the Hollower som är, vad heter den, Shovel Knight-skaparnas nya. Såg också svingött ut. Sen måste jag bara nämna Splitgate 2.
Det var det jag skulle fråga om.
Det är det lökigaste intro till ett spel jag har sett på sen Konami hade presskonferensen, tänkte jag säga. Men det, jag vet inte vad jag ska säga om detta.
Ja, men då måste vi säga först att det här var ju en sån här shadow drop.
Ja, precis.
Splitgate heter det, va?
Splitgate 2.
Det är ute nu. Och sen varje mässa så väntar man på vilket spel är det som är nu. Nu var det Splitgate 2. Gå och ladda ner det direkt nu. Det är gratis.
Det är ju inget fel med det. Själva konceptet ser bra ut. Det är Portal, fast det är någon sorts Fortnite, fast med Portal-funktion liksom. Inget fel med spelet. Introduktionen till spelet var Make FPS Great Again eller någonting, och han gick ut att han ville ha Titanfall 3, och tänker man så, ah, fan, det är en kille som brinner för shooters, och sen introducerar han en Battle Royale shooter med Imagine Dragons som soundtrack, och jag vet inte, det var
och ett omslag stulet av Split Fiction rakt av.
Ja, nej, det var så mycket cringe i allting, man kände bara så här, men jag ska ge det en chans i alla fall, så jag laddar ner det, startar upp det. Ja, det är som alla andra Battle Royale som finns. Du har ett Battle Pass. Du gör exakt samma grejer. Du har veckouppdrag, dagliga uppdrag. Portalfunktionen, lite cool. Inget revolutionerande. Jag spelade 2 matcher sen avinstallerade.
Ja, jag har ju laddat ner. Du har faktiskt inte startat upp det. Så att det känns väl faktiskt inte som att det är insålt mer efter detta. Nej. Men jag hade ändå, fil. Alltså, för första så kommer det sådant spel som är tokgratis så där från början, så blir man så här, ah, men, ja, det är nog kanske ingenting för mig. Det är ju ett spel för många säkert, men jag har så lite tid, så jag har inte tid med den sortens spel egentligen, så jag vet inte varför jag egentligen trodde på det.
Nej, och sen var det, han ville så mycket, han ville rädda FPS-genren, och alla ville ha Titanfall 3, för det är något vi är rånade på liksom. Vi vill ha mer av en av de bästa shooterna som har släppts de senaste åren, men då kanske man inte ska släppa det här spelet.
Nej,
om det är det du vill ha mer av.
Jag kan säga, jag spelar ju Destiny 2 nu. Det är väl ändå en av de bästa de senaste åren. Och det spelar ju till och med Hebbe hemma, 6 år gammal. Och tycker det är skitkul. Så att jag blev ju aspepererad också. Så att jag,
och där har du liksom en av de bästa shooter mechanicsen som finns.
Ja, det är ju en nivå som är satt också. Och så, ja, du fightas väl med det genom att vara gratis.
Lite så. Mm. Det var en kul idé av dem. Det gick så där, kan vi väl säga. Sen får vi då säga, måste jag ändå promota. De släppte ju trailer för Call of Duty, det nya. Black Ops 7, det är ju Florians spelserie det här.
Florians och många. Det här är väl ändå, alltså, Call of Duty kommer ju alltid leva. De levererar ju, ja, väldigt ofta, om vi säger så. Du får, du vet vad du får.
Den här gången är lite orolig. Mm. De har aldrig gjort två... De har ju olika spelserier. Det är ju någon i framtiden, någon i dåtiden, någon i Black Ops. Nu släpper de två Black Ops på rad. Jag vet inte vad det tyder på. Är det ifall det är idétorka eller ifall de bara har en jävligt cool idé som de måste köra på. Jag vet inte. Det är lite så här, jag är lite orolig första gången. Nu brukar jag inte spela dem så mycket. Så, vi får fråga.
Så du slipper egentligen oro. Ja, men det är orolig för Florians skull.
Ja, men lite så. Jag är orolig för Florian här. Vad ska han göra om inte det här är bra?
Ja, jag är inte orolig för Florian. Jag tror att Florian är nöjd bara det kommer en nytt Call of Duty. Vilken form den är så han får gå runt och leva ut sina fantasier.
Påkostat och väldigt, väldigt mycket utav allting som alltid är med Call of Duty. Det är alltid effektfullt och det är alltid välgjort. Så att säga. Sen får vi se om det håller hela vägen.
Jag förväntar mig inget annat än att det är välgjort. Det är, jag har inte hört så mycket skit om spelen som de har släppt. Problemet för mig är bara att jag gillar kampanjdelarna främst i det. Så att det har inte blivit så mycket för mig. Men ja, coolt i alla fall. Ni ser, det är ganska många spel även om vi har plockat ut det göttigaste nu. Och vi har bara suttit en timme. Ja. Det finns en himla massa andra spel vi skulle kunna snacka om också. Men jag lovar ju faktiskt att hoppa tillbaka till Mass Effect förut i och med att vi pratade om Mass Effect och jag nämnde tv-serier där. Ja, det är lite så här att det har ju ändå snackats en hel del om att Amazon, de har ju rättigheter till att göra någonting med Mass Effect. Och de har tidigare gått ut med att de har David Cassie som har skrivit manus för Fast and Furious 9 och Cloverfield, 10 Cloverfield Lane.
Sista är bra.
Det är den faktiskt. Men det här, den här gossen skriver manuset och Michael Gamble från BioWare ska agera exekutiv producent. Nu har de dessutom gått ut med ytterligare mer information då, och det är att de går vidare med det här projektet. Mm-hmm. Och Doug Jung som tidigare ansvarig för produktioner för bland annat Mindhunter, Star Trek, Beyond och Banshee är med som producent. Mycket mer än så vet vi inte, men de går framåt i och med att de har plockat in en producent, och det är en producent som har gjort ganska bra grejer. Så att vi närmar oss någon sorts verklighet av en Mass Effect tv-serie, och det är ju helt sjukt om de inte gör detta med tanke på materialet, med tanke på hur många andra serier baserade på spel går nu. Och så här, ja, vill man se det? Ja, det är klart jag vill se det. Men då vill jag också att det ska bli bra. Då blir man ju lite det här, don't kill my darlings. Gör inte skit av saker man gillar. Så att skynda långsamt, gör det bra. För mig är så här, Mass Effect 2 är en av de bästa sci-fi-spel. Det är nog det bästa sci-fi-spelet som någonsin gjorts. Det är så bra karaktärer, det är så bra världar, det är så bra uppdrag, det är så bra liksom design på saker och ting. Det är allting som Star Wars borde vara nu för tiden. Men inte är. Just nu i alla fall. Så att det här är ett projekt som man är jäkligt pepp på. Men man är också så här, det ligger långt i framtiden säkert. Men jag gillar att det kommer en uppdatering på att okej, vi går vidare.
Ja, jag är... mycket känslor. Mass Effect är, som du säger, bland de bästa spelserierna jag vet. Och Amazon har ju både hit or miss med sådana här stora serier, så att väldigt spännande att se vart det här tar vägen, för det känns som att det kommer kosta en del.
Ja, men det vet vi att det är ju inte problemet för Amazon, utan snarare problemet är ju vad de gör med pengarna. För jag menar, Sagan om ringen, eller Rings of Power, det kastade de med pengar på och det såg ju assnyggt ut. Men det var inte det grafiska som var problemet med den. Nu har jag bara sett första säsongen, så jag kan inte säga hur andra var. Men problemet var ju att det var styltigt, det var dålig dialog, det var dåliga karaktärer, det var hoppigt, det kändes inte engagerande. Det kändes som att de borde göra så mycket mer av detta. Men visuellt så var det ju stundtals övre världsklass. Så att pengar är ju inte problemet. Det är vad de skriver för manus och hur de lägger upp det. Så att vi som har spelat Mass Effect känner att Det är verkligen baserat på
Mass Effect. Talar till oss också.
Ja, men det, varför skulle du inte fokusera på det? För det är ju den grunden som de har lagt upp med spelet. Det är ungefär som Last of Us liksom. Ändra inte om för mycket, fjanta inte om. Det är ju om, det är ju älskat av en
fördelen
anledning.
Fördelen är ju här att det är inga val som är satta i det här. Last of Us är det oftast ganska, det är en strömlinjeformad väg på något sätt. Det finns inte så mycket valmöjligheter. Nej. Här har det så här, du kan göra så eller du kan göra så i spelet.
Sätt dig i Mass Effect-världen. Du behöver inte ens följa spelets story mer än att använd karaktärerna, använd folkslagen, använd planeterna, använd liksom upplägget på det hela.
Jag kan ju tänka mig en serie om Garrus när han jobbar i CSEC, liksom som är security på en stor station i rymden. Det, ja, bara det kan jag tänka mig.
Absolut, en av de bästa karaktärerna som givet.
Jag får Space Nine-vibbar direkt här.
Ja, men tänk vad du kunde lagt. Nu det här pitchar jag ju liksom. Men tänk såklart att du gör ju avsnitt med enbart en karaktär här, en där. Nu kommer jag inte ihåg. Med Tsoni och Garrus och alltså alla de här.
Du har prequelen till varför Liara är vid den här ruinen.
Exakt. Du har ju DLC-erna där med mycket de här gott karaktärerna, och du har ju Shadow Broker, och det är så mycket bra grejer att plocka där. Och det är, sen är designen på alla karaktärer så himla bra så att man blir sugen på att dra igång. Det är bara för att se alla de här interagera med varandra igen. Så att de sitter ju på en guldgruva här egentligen, bara sen är det bara hur ska de förvalta det?
Ja, och de har ju precis lagt ner Wheel of Time som också var en ganska påkostad fantasy-serie. Så ja, det finns ju både och hur det gått för de här påkostade serierna. Så att jag hoppas ju innerligt att det blir något bra, men
Vi hoppas.
Jag vet ju hur det var med Star Wars-serien också. Det var ju också bara slängde pengar på Star Wars-serien, och några har blivit bra och några har blivit, ja, jag vet att du älskar den bland annat.
Star Wars-serierna?
Ja, det var samma där. De bara slängde pengar på de här. Och du älskar ju Acolyte, vet jag.
Nej, det är fruktansvärt. Jag menar det, så att pengarna är ju inte problemet. De kan ju kasta pengar på det. Det blir inte bra för det, utan det är ju vad du gör med det. Och där är det största problemet, tycker jag, idag när du gör någonting överhuvudtaget. Alltså att de tror att pengar löser det. Det gör det inte. Du måste ha ett bra manus. Du måste kunna skriva dialog som låter vettig. Du måste kunna ha karaktärsutveckling. Du får ett djup i karaktär. Ytliga karaktärer och så här trams. Det hör hemma i tramsserier och tramsfilmer. Ska du få ett djup i det hela och få folk att känna för karaktärerna, så måste du ha någon som kan det. Det är fan inte lätt. Alltså,
lite mer Andor över det. Liksom. Det är lite skitigt och lite gött.
Ja, där har du det skitiga. Där kanske du inte har så många karaktärer som har en karaktärsutveckling, men du har en karaktär som har en karaktärsutveckling.
Lite mer det. Karaktärsfokus, det är inte så mycket det. Det är inte glättiga som man har. Man har karaktärsfokus. Absolut. Det är resan för dem som är det viktiga.
Ja, det är det. Så att, jag, det är som med allting när man hör sig. Det är väl klart att när det ska filmatiseras eller göra en tv-serie eller något man gillar, det är klart man är pepp. Men man är ju pepp med en stor sköld med taggar på. För du vet att antagligen skiter det sig. Men
lite det betyder pepp att, som livrädd.
Det liksom. Ja, men det betyder inte att jag vill hålla tillbaka min pepp. Jag vill ju fortfarande, förhoppningen är ju stor. Förväntningen är låg. Men förhoppningen, det är den vi lever på. Tills vi får se någonting och bara, det ser inte ut att vara något för mig. Och så går man vidare och så är det nästa grej. Så. Men jag hellre var positivt inställd på förhand och med en sköld framför mig än att dissa det direkt från start. Lite så.
Lite så, jag håller med. Så det är mycket att hoppas på, förväntningar. Vi tar det sen.
Vi håller oss till det positiva. Vi har höga förhoppningar på tv-serien Mass Effect, eller vad den nu kommer heta och när den nu kommer komma. Om den kommer komma, det får vi se i framtiden. Hörrni, vi är väldigt glada att glida in så här och överraska er i sommar när vi är mellan säsonger. Så vi på Grinninge Gamla Gamers för Geekpodden tackar för oss idag och önskar er en riktigt god sommar. Ja, Magnus Örensen.
Andreas Petersson.
Ha det riktigt gott, så hörs vi ute någonstans i den digitala eten framöver. Ha det bra, hej!